Janne, läs det här om vandringen. Och det, han vet inte vad jag ska predika. Så att det var passande. Men så är det när Guds ande leder. Vandringen till landet har jag som överskrift. En del av de här tankarna nämnde jag dela innan bönen i torsdags. Men då var inte alla här. Psalm 73 och 25 först. En enda vers där i salmen som Asaf skrev. Och Asaf, han beskriver innan i den här salmen hur han fick lida, och det var tufft och det var prövningar. Det var prövofullt. Och så såg han på de ogudaktiga och tyckte att de har det bra. De har minsann inte några svårigheter. För dem går det bra. Varför ska jag behöva lida? Men så säger han, han tänkte så felaktigt tills han fick skåda in i Guds rådslut och såg vart slutet leder och började förstå Guds väg. Och då utbrister han de här orden: vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig, Herre Jesus, då frågar jag inte efter något på jorden. Och de där orden, de tror jag vi alla här kan be från våra hjärtan. Men sen är det ju det där att vi samtidigt vet att det där prövas i livet. Och det är genom erfarenheten som det här blir en verklighet i våra liv. För det är ju, orden kan vara lätt att säga. Men sen kan vi hamna i situationer där vi inser, menar jag verkligen det där? Jag vill mena det, men den helige ande får hjälpa oss att det också blir en erfarenhet och en verklighet och en sanning i våra liv. Vi läste i torsdags de här verserna från Efesierbrevet 2:10. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i den. Den sista meningen kan också översättas till att vandra i sådana har ju Gud förutberett oss. Så både gärningarna, det Gud har tänkt för våra liv var och en, är förutberedda av honom. Men också vi är förutberedda och förbereds för det som han har förberett. Och om vi går tillbaka till första kapitlet i Efesierbrevet, vers 3, kan vi läsa där: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Vad betyder det? Ja, det är precis det Asaf uttryckte. Jag har inget utom dig, och när jag har dig, då behöver jag inget annat. All den andliga världens välsignelse, den himmelska världens välsignelse i Kristus. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Tänk att Gud, som vi sjöng, är densamma igår, idag och evighet. Innan världens skapelse, innan begynnelsen, utvalde han oss, var och en här idag. Redan då fanns vi i Guds plan, i hans tanke, i Jesus Kristus. Vilken trygghet! Så det som vi befinner oss i just idag, att vi är här idag, det visste han redan då. Den situation vi lever i och befinner oss i våra liv, det visste han om redan då. Och det här blev så levande för mig här om veckan i den situation som Janne och jag befinner oss i just nu. Så mänskligt sett kan ser lite konstigt ut, och för oss, och ändå vet vi och upplever det här är Guds vilja. Vi är Guds plan. Vi är i Guds vilja. Och det här är någonting som Gud vill göra i våra liv. Och så tänkte jag, men tänk att vi är just i den här situationen idag. Det visste ju Gud redan då. Och han har lett oss hit. Och då vet vi också att i Jesus Kristus så finns det en fortsättning. Församlingen här. Den situation som församlingen är här idag. Det visste Gud om redan då. Före begynnelsen. Då har han också en väg framåt. En fortsättning i Jesus Kristus. Därför att inget är omöjligt från honom. Hans verk är, vi läste, vi skapade i Kristus Jesus. Och någon sa här i torsdags, verk med ä. Det var nog Janne, tror jag. Ja, och det är väl sant att vi kanske är verk med ä. För Gud ibland, jag tror faktiskt då. Men här står det med e. Och det där ordet, det är väldigt fint. För att det beskriver att vi är unika var och en. Var och en alldeles unika. Att du är skapad och formad precis på ett unikt sätt. Som ingen annan människa någonsin är likadan. Vi är alla unika skapade av Gud. Och det är ett mästerverk, det är ett hantverk. Betyder ordet ett hantverk. Det är ingen löpande band när Gud gör någonting. Det är bara när vi människor gör någonting och tar över handen. Då blir vi kopior. Men när Gud får göra någonting, då blir vi unika. Som han har tänkt att vi ska vara. När Jesus alltså utropade på korset, det är fullbordat. Det var allt färdigt. Frälsningen, förlåtelsen för synd. Men Jesu död, det är ju bara början på det nya. Att vi är nya skapelser. Sen kommer en fortsättning, en vandring i honom. En irländsk bibellärare uttryckte det så här. Med att Jesus är enda vägen till Gud. Det vet vi att det är sant. Han sa så här. Det finns bara en person som kommer in i himlen. En enda person kommer in i himlen. Och det är Jesus Kristus. Och med honom alla som är i honom, i Kristus. Alla som tillhör honom. Och där är vi med. Utanför Jesus finns ingenting. Där kan vi aldrig komma in i Guds plan. Utan allt är i Kristus, i honom. David i Bibeln, han visste detta. Han skrev i psalm 139 och vers 16. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Och när han grät och var förföljd och utgjuter sitt hjärta inför Gud i psalm 56, så är det nionde versen. Där säger han, du håller räkning på mina flyktdagar. Samla mina tårar i din skål. Det står ju i din bok. Med andra ord, du vet allt, Gud. Du vet allt i detalj. Du håller räkning. Vilken trygghet. Vilken trygghet när vi vet att Gud är kärlek. Att han älskar oss och vill vårt bästa. Och vill leda oss på den här livsvandringen. För att mer och mer lära känna honom. För att en dag få alltid vara hos honom. Och då är allting fullkomligt. Galaterbrevet 5 och 24. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden, skrev Paulus där. Galaterbrevet 5 och 24 och 25 var det alltså. Om vi har liv genom ande, vi är födda på nytt, vi har fått liv genom den helige ande. När vi omvände oss, bekände vår synd och tog emot Jesus Kristus. Men så säger han, låt oss då fortsätta att följa anden eller att vandra i anden, som det står i 1917 års översättning. Att vandra, fortsätta. Och det här är viktigt, därför att idag förstår man det att Det finns faktiskt kristna som är på nyttfödda och som sedan lever i detta att man är frälst och man är på nyttfödd, men som ändå inte har kommit vidare riktigt, för man kanske inte riktigt har förstått eller fått veta hur fortsätter vandringen. Och det är ju den vandring som vi har som förebild av Israels folk när de var i Egypten, slaveriet, bunna, befriade. Och vad var det de skulle förlita sig på? En enda sak. Lammets blod. Lammets blod på dörrposterna. Det är det enda som frälser. Det är det enda som befriar. Lammets blod, Jesu blod, renar oss från all synd i våra hjärtan. Sen fördes de ju ut och vidare och vandrade i öknen och allt detta. Men ibland så kan det vara så att vi tycker att vi befinner oss där ute i öknen. Och så undrar vi, var går vägen nu? Var är fortsättningen? Därför att vi ska inte bosätta oss i öknen, utan vi ska komma till landet. Och landet här, det har ju den djupaste och största innebörden, det himmelska som ligger där framme. Men också en innebörd här i våra kristna liv. Det är en vandring. Israels folk, när de kom ut i Egypten, så fick de gå genom Röda havet, som ju är delvis en bild på dopet, som vi läser om Paulus tar upp. Och dopet, vad är det? Jo, att jag begraver mitt gamla liv och uppstår till ett nytt liv med Jesus Kristus, en ny skapelse. Vi har också förebilden i Gamla testamentet av tabernaklet eller templet. För vi är ju, som Paulus skriver, den levande Gudens tempel, levande tempel. Tillsammans är vi var och en sten, levande gjorda av Jesus Kristus, den levande stenen, som uppbyggs tillsammans. När han får leda och bygga, då kommer varje sten på sin rätta plats, så att det blir ett heligt tempel och förhärliga Jesus. Men också tabernaklet med dess möbler och dess innebörd, som på ett sätt också är en bild på våra liv. Med förgården, det heliga och det allra heligaste, precis som vi är uppbyggda av ande, själ och kropp. Och anden, det är ju där som den heliga ande bor, flyttar in när vi blir renade i Jesu blod. Sen fanns det ju då, vi har brännoffersaltaret på förgården och sen vattenkaret, dopet. Och sen kommer vi in i det allra heligaste, det var skådebrödsbordet, men så blir det rätt för er att peka. Och ljusstaken där, och i mitten där framme har vi rökelsekaret, en bild på bönen. Och rökelsekaret tillhörde egentligen det allra heligaste, men på den i Gamla testamentet fick inte prästen gå in dit mer än en gång om året, överste prästen. Så därför så stod det rökelsealtaret i det heliga. Och i det allra heligaste, där var arken med nådastolen som en bild på Guds tron. Och det är där som Jesus med sin heliga ande ska vara kung och herre på våra hjärtans tron. Men när vi möter Jesus till frälsning, då är ofta våra liv, ofta det alltid förresten, våra liv, vårt inre i kaos, mer eller mindre. Det är kaos där inne. Och det finns mycket som måste rensas ut och kastas ut. Och så vill den heliga ande ställa i ordning så allt kommer på sin rätta plats. Gud är ordningens Gud. Och det är på det sättet som vi upplever frid och Guds närhet och glädje och så vidare. Och det här är ju en process i våra liv. Man kan säga att den heliga ande vet var skåpet ska stå. Så kan man ju säga. Han vet var varje del ska stå i våra liv, hur vårt inre ska fungera. Men här vill jag peka på två nyckelord. Och det första är överlåtelse och det andra är beroende. För överlåtelse, det är grunden. Vi tillräknas Jesu Kristi försoning på Golgata när vi blir frälsta. Men det är bara en början på någonting nytt. Och vi läser att vi är korsfästa med Kristus, läser vi i Bibeln. Men hur ska det där bli en verklighet i mitt liv så jag verkligen förstår och att det blir levande gjort för mig? Ja, det är en vandring. Men utgångspunkten, den måste vara ett ja till Jesus. Jag kommer fram till beslutet att överlåta hela mitt liv, hela mitt hjärta, 100% till honom. För det är där allting börjar. Om vi vägrar och eller vi har master som vi håller i och aldrig tänker släppa, och så uppmanas vi att släppa in Jesus i våra hjärtan, då kommer vi aldrig någon vart. Det finns ingen möjlighet. Han kan inte leda oss vidare. Utan vi måste ge honom, det är utgångspunkten för början på den här vandringen. 100% så börjar processen. Och jag vill berätta hur det började i mitt liv. När jag kom tillbaka till Jesus, för jag hade ju levt mitt liv precis bokstavligt. Både andligt och bokstavligt kan jag säga, som den förlorade sonen. Som brände sitt arv och stack utomlands och så vidare. Jag gjorde faktiskt det både bokstavligt och andligt. Men jag kom tillbaka när det blev så allvarligt för mig detta. Gud drog mig tillbaka och jag måste välja, och jag valde 100% för Jesus. Så visste Gud visa mig på olika sätt att det är bönen och ordet som är det viktiga. Bönen, gemenskapen med Gud i bönen, och ordet, Bibeln. Så det var det som jag hängde mig åt. Men när jag började be, och jag minns så väl i början när jag låg på knä vid min köksstol, det var min böneplats. Och för mitt inre så ser jag en förnimmelse av en bild, tydligt och klart. Och i mina tankar fanns inte tanken på att nu har jag fått en nådegåva eller jag har fått ett kunskapens ord. Där visste jag inte ens vad det var. Nådegåva, klart jag visste, för jag var ju uppväxt med tron och allt detta. Men att det handlade om det var för mig inte viktigt då. Jag såg ett gammaltestamentligt altare. Och så började den heliga ande peka på område efter område i mitt liv. Och varje gång så handlade det om att lägga det här på altaret. Lägga ner på altaret. Område efter område. Jag fick lägga min framtid där. Jag fick lägga min ekonomi där. En del områden var lätta att överlåta. Andra var svåra. Det tyckte jag var ett riktigt offer att få ge upp. För jag visste inte vad jag skulle få istället. Så blind är man ju. Men det är en lydnadshandling att göra. Vi vet här uppe i våra huvuden att Gud vet bäst. Han vet bäst. Och ändå, när man håller i det där, så hjälp, vad kommer att hända? Och det fanns områden där jag kämpade, och jag kämpade med mig själv. Jag kämpade inför Gud i bön. Jag hade så svårt att släppa taget. Och då upplevde jag förnimmelsen av att Jesus stod vid det här altaret. Och jag hörde hans röst inom mig. Är du villig att lägga ner detta för min skull? Och han hjälpte mig. För hans röst var fylld av kärlek. Men kompromisslös. Ingen kompromiss. Är du villig att lägga ner detta för min skull? Men det hjälpte mig, för då visste jag. Jo, men Jesus, du har vunnit mitt hjärta. Jag vill ju följa dig. Jag vill ju lyda dig. Och så hjälpte mig den heliga ande att släppa taget om det där. Ibland har Gud, han får ha lite metoder, tror jag, för att hjälpa oss ibland. Han låter oss hålla kvar det där och bara väntar. Och vad är det som händer då? Ja, det hände mig på ett område. Jag hade väldigt svårt att släppa taget. Men då märkte jag efter ett tag att det enda som upptog mina tankar, det var just det där. Var jag än var jag gick, så kom det där i mina tankar. Hela mitt liv var upptaget av just det där området. Tills jag blev så trött på alltihop. Så jag ropade till Gud. Hjälp mig Jesus, befria mig från detta. Och det gjorde han. Och den friheten, ja det var explosion, jag kanske överdrift, men det jag upplevde i mitt inre när jag var villig att släppa det där, det kom en frihet och en glädje och ett ljus. Så jag kände, men gode Gud, hur kunde jag ens bry mig om det där? Jag behöver inte det där. Bara jag har dig Jesus. För det där skymde Jesus för mig. Och jag plötsligt var det borta. Och jag upplevde Jesus så starkt. Att han var nära. Och ni vet, det står om när Israels folk vandrar i öknen. Och då står det att de greps av lystnad, står det i gamla översättningen. Eller stort begär. De hade begär. De började klaga på det där som de hade mannat som de fick från Gud. Guds mat. Och de började kräva och greps av begär efter kött. Och såg tillbaka till Egypten, det där de hade. Och precis så gjorde Gud då. Han lät dem leva i det här begäret. Och få det tillfredsställt till de blev sjuka av det. Ibland är det så Gud får göra, att han får låta oss bli så upptagna av det där. Så vi blir så trötta på det själva. Så vi är villiga att släppa taget. Och få be Gud om nåd att det får släppa taget. Och vad är det som händer? Jo, altaret i gamla testamentet. Det är ju förebild på korset i nya testamentet. Och det som händer när vi släpper taget. Det är att det där begäret, det där vi hade begär av. Det är korsfäst nu med Kristus. Det är dött och jag är fri. Och så fortsätter Gud att verka. Men så är det också så att det är vi, det som gör att vi är så, ja, vår egen Gud innan frälsningen. Och vi har ätit och är fyllda av kunskapens träd på gott och ont. Så vi tror ju att det som är gott, det kan vi behålla och vi kan lämna det som en ont. Men det står faktiskt att allt är korsfäst i Kristus. Både gott och ont. Han vill befria oss från det onda. Men vi måste också överlåta det som vi ser som gott. Det han har gett oss. Och då kanske vi kommer ihåg Abraham. Provet. När Abraham fick offra Isak. Och det fick gå så långt. Så det står så här i Hebreerbrevet, vi läser från Hebreerbrevet 11 och från vers 17. I tron bar Abraham fram Isak som offer, och tron här, det är alltså lydnad till den heliga andes röst, lydnad till Guds röst. Det är inte vi som styr och ställer här. Allt sker i den heliga andes ordning. Det är inte ens vi som avgör, nu måste jag lägga ner det här, nu ska jag lägga ner det här. Nej, nej, nej. Det är Jesus som är Herre. Det är han som visar oss. Han kommer att visa oss. Det vi behöver släppa och lägga ner eller bekänna inför honom. I tron, i lydnad till Guds ord, Guds befallning, offrade Abraham Isak, var fram Isak som offer, när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer, fastän han hade fått löftena. Och tänk att alla löften Gud hade sagt var ju förknippat med Isak, löftesonen. Men också det måste nu offras. Och till honom hade Gud sagt, genom Isak skall du få din efterkommande. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Därifrån fick han honom också tillbaka, bildligt talat. Alltså det måste gå så långt så jag är beredd att förlora det. Vetekornet måste falla i jorden och dö. Om det ska bära frukt. Det får gå så långt. Om vi frågar oss själva, har jag överlåtit detta? Ja, det vet du om du är villig att förlora det. Om du vill att förlora det. Och jag tänker på också, när det gäller er som har barn, som är föräldrar. För också det, precis som Abraham, får vi lägga inför Gud på altaret. Och ni kanske har gjort det, säkert. Men så är det, man ser en skillnad faktiskt på hur föräldrar tänker med sina barn. För jag vet föräldrar som har barn ute i missionstjänst och som lever med ständig oro. Därför att man kanske inte riktigt har lagt barnen på altaret. Man är rädd att något ska hända, och man är rädd att de ska ta skada eller någonting. Men de är ju i Guds hand kallade av Gud. Och föräldrar som lägger sina barn på altaret, då hör man andra föräldrar. De är beredda faktiskt att de här barnen till och med får ge sitt liv på missionsfältet. Men de försöker inte hindra det, eller har ingen önskan att hindra det. Utan de tillhör Gud. Och de vet att vi har ett större mål. För de har en otroligt mycket, oändligt större vision än bara detta livet. De har den himmelska visionen. Och jag är så tacksam för mina föräldrar. För alla föräldrar har fel och brister. Och mina också. Jag fick med mig sånt av kanske lite gamla tankar. Och lite halvlagiskhet som jag ville vara fri ifrån. De var barn av sin tid, som man brukar säga. Men det deras mål var för mig och min syster. Det var inte att vi skulle bilda familj och gifta oss. Som ofta är det största för många föräldrar. Och få barn, och de skulle få barnbarn och allt det där, va. Det största, det viktigaste för mina föräldrar, och det inpräntade dem i mitt liv och i min systers liv, det var att vi gav våra liv till Jesus Kristus och att hans vilja fick ske. Vad det än innebar, det var det viktigaste. Och det är jag väldigt tacksam för. Och det, att ha den där oron för barnen är ju naturligtvis fruktansvärt jobbigt. Och just att få lägga barnen på Guds altare, det är att lägga dem i Guds hand. Och veta, nu behöver inte jag oroa mig. De är i Guds hand. De är i Guds hand. Och det är han som tar hand om dem. Om de inte är frälsta, så får du lägga dem i Guds hand. Och han vill lyfta av oron från dig. Och lyfta av från ditt hjärta allt det som tynger. Av förtvivlan, av fruktan, av oro. Och han vill ta hand om dina barn. Och sen får du vara med och be för dina barn. Och välsigna dem och ha din glädje i Gud. Så att barnen också ser att det där med Jesus, det är inte bara ord. Ja, det vet de säkert redan. Vad det hela handlar om, att vara korsfäst mer och mer, att det blir en verklighet i våra liv att vara korsfäst med Jesus, det är ju en vandring till befrielse. Till, in i goda gärningar, som det står. In i goda gärningar. Det beskriver det här ordet en process där Gud för oss in i det som han har förberett. För att vi inte ska se och söka det vi behöver i världen. Inte hos människor. Inte i saker. Inte i någonting i denna världen. Vad har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag inte efter något på jorden. Det är dit som han vill föra oss. Och det är frihet. Och det är vi inne i den vandringen. Låt oss fortsätta i den vandringen. Paulus, han beskriver i sitt liv i Filipperbrevet 3 bland annat. Han räknar upp väldigt mycket där som hade varit en vinst för honom tidigare. Men som nu är en förlust eller något meningslöst, värdelöst för honom. Och då räknar han upp vilket folk han var från, Guds utvalda folk. Vilken stam han kom från, vilken släkt alltså, vilket sammanhang, utbildning. Ja, Paulus i denna kulturen i Israel, han hade ju alla förutsättningar för att lyckas, mänskligt sett. Han hade rätta kontakterna, rätt utbildning, rätt sammanhang, rätt släkte, allt. Och ändå säger Paulus, Jag räknar allt det där som avskräde. Värdelöst. Det har inget värde för mig längre. Och när Paulus beskriver sitt liv och hur det börjar, så skriver han bland annat där att när han efter sin omvändelse så reste han ju bort till Arabien och långt bort och så vidare. Och efter många år så reste han först till Jerusalem. Han började inte där. Paulus var inte beroende av att människor, av att de i församlingen då, apostlarna och de andra lärjungarna, att de skulle hjälpa honom in i tjänst. Han var inte beroende av människor. Vad är vi beroende av? Jag vill kunna säga som Paulus, jag är inte beroende av någonting annat än att det är Gud som leder mitt liv. Jag är inte beroende av rätt kontakter. Vi är inte beroende av rätt kontakter i pingströrelsen för att komma vidare i tjänst. Vi är bara beroende av Gud. Vi vill bara vara beroende av Gud. Vi vill inte vara beroende av utbildning. Och det är vi verkligen inte. Ingen av oss. Men det är bra med utbildning. Men det handlar om, vad förtröstar du på? Vad förtröstar jag på? Det är det handlar om. Det är bra med utbildningar om det är din väg att utbilda dig. Det är bra med kontakter. Det är bra med vänner. Men vad förtröstar vi på? Vad förtröstar vi på? Det är bara Gud, det är bara Jesus som vi ska förtrösta på. För han har redan vägen förutbestämd. Men om vi börjar söka där efter hjälp. Eller där efter hjälp. Eller söka här och där. Då kommer vi inte in i det Gud har tänkt. Och så börjar vi att irra omkring där ute i öknen. Och blir förvirrade. Problemet idag som jag tror att många kristna upplever, det är just den där förvirringen. Därför att många har sökt hjälp på fel ställen, fel källor. För Gud visste ju redan från begynnelsen att svensk kristenhet skulle vara ett svårt läge. År 2010. Där de flesta samfunden och rörelser minskar i antal. Och man undrar, hur ska det gå? Men vad ska vi göra då? Ja, vi kan ju läsa genom hela konungaböckerna, krönikeböckerna och andra böckerna om Israels folk i Gamla testamentet och se. Varenda gång de sökte hjälp i Egypten eller de sökte hjälp nu kommer jag inte ihåg alla länder här. Men var de än sökte hjälp hos andra länder, så var det misslyckande och nederlag. Ytterligare nederlag. Man tog in avgudar och så vidare istället. Och avfallet gick ut för hela tiden. Men varje gång som Israels folk gick till Herren, när de hade ledare, kungar och andra, profeter, profetister som gick till Herren och lyssna på vad han sa och förtrösta på honom och var beroende av honom, då ledde det alltid till seger. Alltid. Och det är likadant för oss idag. Som enskilda personer, som enskilda kristna, som församling, som Guds folk. Och i det större sammanhanget. Det är precis samma idag. Det finns bara en som har lösningen. Och det är han som är på tronen. Och han vet vägen. Och han vet svaret. Och han har en utväg, har han lovat. Ur varje situation i våra liv. Men problemet är när man börjar söka på andra ställen. Med metoder eller människor eller vad det än är. Pengar, allt vad det är. Och dessutom, när Gud försöker att varna, försöker att tillrättavisa, försöker att korrigera, som han alltid gör i kärlek. För att vi ska lyssna, för att vi ska vända om. Så börjar man istället förändra budskapet. Man förvränger Guds ord. så att det ska passa den inriktningen som vi har valt. Det är det som är det allvarliga i våran tid. För det är det som pågår runt om i världen. Vi ser det med egna ögon överallt. Och så blir det ett annat evangelium. Jesus sa, på frukten ska ni känna dem. På frukten ska ni känna dem. Det måste innebära, om vi är i Kristus, att ju mer vi går vidare i den här vandringen för att nå landet, helt och fullt, upplevelsen av att vi är korsfästa med Kristus, vi är nya skapelser och får leva i fullheten i anden. För dit ska vi och dit vill vi varenda en. Så att vi ännu mer kan tjäna Jesus här innan han kommer. Men om, nu tappar jag tråden, vad var det jag sa? Jo, frukten, på frukten ska ni känna dem. Och frukten måste ju här bli synlig i och med det, om vi är i Jesus Kristus, att våra liv mer och mer formas enligt Guds ord. Vi blir mer och mer lika Jesus, vi blir mer och mer lika Jesu vandring här på jorden. Det innebär att om jag istället som predikant börjar suga ut och säga att om ni ger mig pengar ska Gud välsigna er, som många gör idag. Och så börjar jag leva lyxliv och bli allt rikare. Är det likt Jesu liv? Vad är det då för frukt? Det är en ond frukt. Det är en dålig frukt. Våra liv måste ju mer och mer vittna om, lika som våra ord och vår bekännelse, men god frukt. Jesus blir mer och mer synlig och våra liv mer och mer liknar honom. Och någon lever enkelt och någon lever fint. Det varnas för lyx, det varnas för begär efter pengar i Bibeln. Men vi kan ha olika. Någon har ett fint hus och någon bor enkelt. Det är inte det handlar om. Men det handlar om hjärtat. Det handlar om hjärtat inställning. Att vi är befriade för att kunna leva som Paulus sa. I Kristus kan jag leva så. Jag kan leva i överflöd. Jag kan leva enkelt i fattigdom. Det är inte det jag lever för. Det är inte det. Jag söker inte det. Jag vill bara vara i Jesus Kristus och i det han har bestämt för mig. Beroende av Jesus Kristus. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt det andra tillfalla er. Med andra ord, allt det ni behöver kommer Gud att ge. Inte så, sök först Guds rike så ska han göra er våldsamt rika och leva lyxliv. Det är inte där det står. Det är en förvrängning. Det är ett annat evangelium. Det är inte Guds evangelium. Men Guds evangelium, det är när vi söker Guds rike först. När Jesus får vara allt för oss. Mer och mer att det får bli en verklighet i våra liv. Då har han lovat att ta hand om våra behov. Han vet vad vi behöver. Och han förser. Paulus, han berättar om i andra Korinthierbrevet 1. Och vill få församlingen och även oss att förstå hur prövade de var. Vilka våldsamma situationer de befann sig i. Som för att vi också ska veta när vi är i svåra situationer och det ser omöjligt ut. Och han skriver så här i vers 9. Vi hade redan inom oss fått dödsdomen. Alltså det var så illa så de trodde inte ens de skulle överleva. Men så skriver han vidare. För att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud. Så kunna förtrösta på Gud. Att även om jag förlorar mitt liv, då vet jag. Jag är på väg till målet. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter inget på jorden. Det är för att Jesus har vunnit mitt hjärta. Och Jesus har vunnit ditt hjärta. Och vi ska låta honom fortsätta denna process. Denna helgelse i våra liv. För att vandra vidare. Vi har fått liv i anden. Låt oss också vandra vidare i anden. Inte söka fel. Det har vi nog alla lätt för. Det har jag lätt för. Söka fel. Och jag kanske borde, det kanske är fel. Och så försöker man själv komma fram till. Och så är fienden där. Åklagaren, ni vet. Och kommer med 100 anklagelser. Och gör oss förvirrade. Men bort med allt det där. Det är den helige ande som ska leda. Och han går inte ständigt rätta, står det. Men han tar bit för bit i hans tid och på hans sätt för att leda oss till frihet, till fullhet och andens flöde starkare och starkare i våra liv. Och ändå är det bara en försmak på det som kommer, det himmelska målet. Amen.